Jag har tagit mig ända hela vägen upp till Pingstkyrkan, vilket inte är så långt i och för sig. Och det är kväll, eftermiddag kväll, torsdag. Och jag sitter och pratar nu med Anna Bergengren. Det är nämligen så här att ikväll här nu så kommer det vara någonting som heter en utveckling av Falbygden och världen i fokus, kan man säga. Välkommen hit, Anna.
Hej, tack.
Då har jag pratat med dig förut och jag vet ju att du är geovetare och koordinator så att säga, för Sveriges UNESCO, vad säger man?
UNESCO, globala UNESCO. Geopark, exakt.
Så heter det. Och Platåbergens geopark, precis. Och vi är ju, bor ju ett område som är väldigt fyllt av berg och det är väldigt mycket platåberg och så vidare. Och det är väl det du ska prata om ikväll, tänker jag, eller?
Ja, men precis. Ja, men jag ska prata både lite om landskapets betydelse för människorna, de som bor här. Varför det är viktigt att känna sig hemma i ett landskap om man nu vill att ett område ju ska utvecklas framåt och att man ska stärka attraktionskraften. Och så ska jag prata lite om hur konceptet geoparker kommer in i det. Om nu kommuner eller regioner just vill stärka sin attraktionskraft så kan geoparken vara ett bra verktyg för det. Så det är någonting av det jag ska prata om ikväll.
Som jag sa, vi bor i ett område med Fultaberg och Billingen bland annat. Här uppe på Mösseberg och Ånneberg. Det finns säkert fler runt omkring, givetvis.
Totalt 15 stycken platåberg har vi här i Västergötland. Men Falköping är ju faktiskt den kommunen som har flest platåberg. Så att vi är liksom i, som du säger, precis inringade av platåberg här när vi sitter vid Pingstkyrkan.
Ja, och du har ju jobbat med det här i ett x antal år och verkligen studerat det och gått in i hela biten. Så att säga. Varför gör man det, Anna? Vad är fascinationen med platåberg och vårat område, om man säger så överhuvudtaget?
Ja, men platåbergen här och platåbergslandskapet som sådant, det är ju världsunikt. Vi har ju alltså geologi, natur och kulturarv här som är unikt i världen, och det är ju därför vi har fått den här internationella UNESCO-statusen då, som Sveriges första UNESCO-globala geopark. Och det här, alltså de här fantastiska natur- och kulturvärdena som vi har, det är ju någonting som vi vill ska uppmärksammas mer, både då som alltså för lokal utveckling för de som bor här, men också för att locka hit fler besökande utifrån.
Vi är ju väldigt stolta här över att vi faktiskt finns med nu på världskartan, kan man ju säga. Hur reagerar folk? För du har ju givetvis kontakter över hela världen egentligen med folk. Och hur reagerar folk som, ja, jag kommer ifrån den här trakten. Wow, är det så eller? Hur reagerar folk?
Jo, men precis. Alltså, vi är ju del av ett nätverk nu med, från nästa år kommer vi vara 211 globala geoparker runt om i världen. Och vi var faktiskt för bara några veckor sedan på en global geoparkskonferens i Marocko var det då. Jag och min kollega. Så att då pratar vi om geoparken, vi knyter kontakter och sådär. Så att det är ju jättekul och ett fantastiskt möjlighet att få marknadsföra vårt område också. Någonting som är intressant dock när vi börjar röra oss liksom i internationella sammanhang och på engelska också, när man översätter då platåbergen till Table Mountains och Table Mountain Region, så är det ju en del liksom som får upp någon bild på näthinnan av att vi skulle ha någon sån här bergsregion här i klass med Alperna eller ja, du vet.
Det kändes lite så.
Ja, men precis. Så att vi får ju vara ganska noga med vår kommunikation där och försöka säga att vi har 15 platåberg som är helt unika i världen, men de är ju inte unika för att de är så höga och dramatiska, utan de här är ju faktiskt unika för att de är uppbyggda på ett helt speciellt sätt och utav olika lager med bergarter. Och det är ju de här olika lagren, den här lagerföljden då som vi hittar i platåbergen, det är ju den som har också gett upphov till den här stora mångfalden av naturtyper som vi har i området här och variationen också i, alltså hur vi använt det både i kultur och kulturhistoria och industrihistoria här.
Jag hoppar till lite grann på något du sa, flera grejer här under det här. Det var speciellt det att våra berg är inte speciellt höga som du sa, men visst finns det en förutfattad mening att de behöver vara höga för att det ska räknas som platåberg, eller är det så? Mm.
Nej, det vet jag inte. Alltså det har nog aldrig varit någon tvekan om att det berg vi har här liksom. Och det är ju, alltså det vet ju alla som varit uppe på våra berg också, att trots att de inte är så höga är det en helt fantastisk utsikt liksom. Och jag tror att alla som går från Horskällan upp till Ålebergs ände och får upp pulsen känner ju ändå att man är på väg upp för ett berg.
Vissa får upp pulsen ner kanske.
Ja, men precis. Så att det är inte så. Men självklart är det ju så att vi har ju kollegor i geoparkerna just i Alperna eller liksom i sådana riktigt höga bergsregioner. Och det är klart att det är ju inte den typen av berg vi har här. Men som sagt, de har ju helt andra värden och är ju unika på andra sätt här. Så att jag tror aldrig den tvekan om att det är riktiga berg, va?
Nej, det får vi väl tro att det är, va? Och tycker jag i alla fall.
Absolut.
Sen sa du en annan grej också, Anna. Och det var väl det att vissa områden genererar ju en viss växtlighet. Mm. Till exempel, du nämnde någonstans där. Vad kan man förvänta sig växer runt omkring och i närheten av just platåberg?
Ja, men det är just den här lagerföljden då. Vi har bland annat det här som kallas sedimentära bergarter. Det är ju då sandsten, alenskiffer, kalksten och lerskiffer. Och de är ju väldigt näringsrika för växtligheten. Och det är ju lite ovanligt också ur ett nationellt perspektiv. För vi har ju inte så jättemycket just den här sedimentär berggrund i Sverige. Så på platåbergens sluttningar där de här bergarterna kommer i dagen då, så hittar vi ju väldigt mycket, alltså väldigt frodig växtlighet med stora lövskogar, mycket orkidéer. Ramslök är ju någonting som vi hittar längs sluttningarna på platåbergen som liksom sticker ut här lite. Och det har ju, alltså, det har ju att göra med geologin i botten så att säga. Mm. Och en av de första som gjorde den här kopplingen, det var ju faktiskt Linné som var här på sin västgötaresa i mitten av 1700-talet. Och han var ju intresserad just av botanik och växtlighet. Mm. Men han var nog den första som liksom gjorde kopplingen att alla platåberg var uppbyggda på samma sätt eller hängde ihop. Och det gjorde han för att han beskrev hur växtligheten varierade längs med platåbergen. Och då förstod han att de måste vara uppbyggda på samma sätt. Och han skrev ju att längst uppe på toppen så är det som Norrlands vildskog, eller Norrlands vildmarker, men som man kommer ner för sluttningarna så är det som Blekinge och Skånes lövskogslundar. Och det är ju jättestor variation, det vet man ju verkligen, liksom de här mossmarkerna och uppe på toppen av Mosseberget till exempel, och sen kommer lövskogarna längre ner.
Det är en hel liten, vad säger, Sverige i miniatyr så att säga nästan.
Ja, men exakt, kan det är kanske så vi skulle börja marknadsföra oss här. Jag har inte tänkt på det.
När du marknadsför det här, ja. Som du gör, hur gör man det på bästa sätt? Förutom att åka runt så här och föreläsa.
Och ha föreläsningar. Ja. Jo, men vi gör det ju på flera sätt. Vi försöker ju, någonting som är väldigt kul, vi fick ju den här internationella UNESCO-utmärkelsen i april förra året, då, 2022, och vi har ju märkt att i år bland annat då, att vi har fått väldigt stor ökad uppmärksamhet från internationell press, bland annat många internationella tidningar, journalister som är här som vi träffar, och det är ju fantastiskt bra möjlighet att marknadsföra sig. Sen så jobbar ju vi med både platsutveckling, alltså att vi sätter upp skyltar ute på olika intressanta platser ute i naturen där vi vill öka synligheten. Vi jobbar ju också med mycket kommunikationsmaterial via vår hemsida, broschyrer, tryckt material och liknande. Så att det är några kanaler som vi jobbar med.
När du går upp på scenen sen, om några timmar, hur nervös är du då?
Vet du, jag är runt så himla mycket och pratar, så jag är inte så nervös längre. Om du hade frågat mig när jag kanske började jobba här för 6 år sedan, då var jag lite mer nervös. Men nu har jag, det liksom ingår i mitt jobb att stå på scenen var och varannan vecka, vill jag säga. Så att, tack och lov så vill jag säga att den nervositeten har släppt. Men sen blir man alltid lite pirrig i magen, men det tycker jag att man ska vara för att bli skärpas lite.
Frågor kommer ju komma också. Mm. Har du inbäddat det i föreläsningen eller kommer det efter sen?
Det kommer komma efteråt.
Du har frågan efter alltså.
Ja, men precis, då öppnar vi frågor. Mm. Om det inte är något som är extremt oklart när jag pratar, då får väl de vifta med armen här om de inte förstår vad jag säger medan jag pratar.
Det tror jag. Du, framöver sen då, det är väl ett fortgående så att säga arbete du har här med att försöka få ut information och så vidare till både inom Sverige men även utomlands.
Ja, men precis. Alltså, man får den här statusen från UNESCO 4 år i taget, sen så återutvärderas man. Så att vi, det är liksom inte så att man kan hänga upp ett diplom på väggen och luta sig tillbaka, utan vi måste hela tiden jobba på att ha en verksamhet som uppfyller UNESCOs krav för att kunna bibehålla den här internationella certifieringen. Då. Så att vi jobbar på med enligt de krav som UNESCO har och enligt de behov och möjligheter som vi ser här i området.
När har det gått 4 år?
Ja, men precis. Nu utvärderas ju, nu måste jag ju tänka här. Vi kommer utvärderas 2025.
25.
Ja, så ja. Nästa år kan vi ta det lite lugnt också och sen blir det mer stressigt när det kommer ut 2 personer ifrån UNESCO här 2025 då, som ska kolla så att vi sköter oss.
Spännande arbete du har, Anna. Och lycka till i framtiden och ja, hoppas det går bra nu idag också på föreläsningen.
Tack
så mycket. Ja, nu har jag gått några steg in i den här kyrkosalen här inne i Pingstkyrkan. Och så det är ju alltid lika trevligt att komma hit. Det är en jättefin byggnad för er som inte har varit där, så kom gärna hit och var med och besök faktiskt. Jag sitter och pratar med Carlotta Melander här nu, som ska jag föreläsa först ut idag, ikväll. Och jag hörde du soundchecka lite förut där, Carlotta, och kändes det bra? Var det bra ljud och så vidare? Hörde du det själv?
Ja, men det tror jag. Mm. Det tycker jag nog att det var. Mm. Jag är ingen expert på ljud, men jag tycker att jag hörde mig, så jag tror det blir bra.
Det blir säkert. Hoppas det kommer mycket folk här nu också.
Det vore roligt.
Det gör det säkert, det tror jag. Intresset är stort för just det här med, och nu är jag inne på det här som vi pratade om innan vi började intervjun, det här med utveckling av stan och utveckling av hur man utvecklar sin stad så att säga. Och det är mångt och mycket därför du är här nu. Visst är det så?
Mm. Ja, men det stämmer. Man kan ju säga att jag kanske de senaste 20 åren drygt har ägnat mig åt att försöka förstå varför vill vi bo på vissa platser och varför vill vi inte bo på vissa platser och vilka effekter får det för platsernas utveckling. Ungefär lite kort sammanfattat.
Och någonting som jag hajade till på när vi pratade tidigare, vi stod utanför och pratade en stund här innan vi gick in, så pratar du om det här med att man har en, eller du har en föreläsning för större städer och deras problematik och vad de ska tänka på. Men du har också utvidgat det till de mindre städerna. Vad ska de tänka på? För det är ju helt olika saker egentligen oftast.
Jo, man kan säga att första halvan av min karriär så fokuserade jag väldigt mycket på som vad det är i stora städer som drar så väldigt mycket folk. För det är många människor som flyttar till stora städer. Men samtidigt finns det ju en annan sida av samma mynt. Och det är ju alla mindre platser som kanske då tappar sin befolkning. Och vad som ska hända med dem. Och också, kan de jobba annorlunda på något sätt?
Vad jag har förstått, Carlotta, så är du mycket för större städer. Urban living, eller du är mycket... Stämmer det eller?
Alltså min grundforskning har ju liksom varit där från början, men man kan säga ändå de senaste åren har jag nog i ännu högre grad försökt fokusera på liksom just mindre kommuner och mindre kommuners utmaningar, för jag tror att det kanske är den viktigaste frågan vi har framöver, att förstå vad som ska hända med platser som lite grann håller på att bli frånsprungna utav de större städerna, för det här är ju platser som det fortfarande bor tusentals människor på och människor som tycker att det här är världens bästa plats, och hur kan man då säkra livskvaliteten på de här platserna när många människor försvinner därifrån.
En av de här föreläsningarna som du hade, som du har på YouTube, som jag kollar på, då hade du någon statistik över hur många som då bodde på i storstäder för 100 år sedan eller sådär, och hur många som faktiskt bor i storstäder idag. Det har ju ökat drastiskt.
Ja, men det har ju det. Alltså urbaniseringen har ju egentligen pågått i 200 år i 95% av världens länder. Så att det här är ju en tuff kraft att jobba mot om man är en mindre plats. Det är en jätteutmaning, men det betyder ju inte att man inte kan göra något.
Och det gör ju vi i Falköping nu då.
Ja, men ni jobbar ju på här. Ja, precis.
Vi har ju en, liksom, den där lilla tanken att vi ska se framåt och försöka hitta de här guldkornen. När du sitter i Jönköping och går igenom, du har statistik som bara den och ta till,
yes,
massa nummer som du kan gå in och titta på eller så, va?
Ja, som vi bearbetar på olika sätt kan man säga.
Ja. Vad är det du letar efter? Vad letar man efter när man går igenom alla de här? Liksom?
Det beror ju lite grann på forskningsfrågan kan man säga. Det kan vara massa olika saker som vi letar efter. Lite forskning som jag kommer prata om idag så är det att titta på vilka det ändå är som flyttar till mindre kommuner till exempel. Då kan vi använda vår statistik och titta men vilka var det ändå som kom dit. Kan man lära någonting av det om man är en mindre kommun? Så att man kan jobba lite mer strategiskt i att försöka locka till sig fler människor att komma dit. För att storlek på en plats spelar roll oavsett om man vill det eller inte, så är man fler personer så stärker man arbetsmarknaden till exempel. Man är fler personer som man kan dela på kostnader till exempel om man ska göra en investering och så vidare. Så att det finns liksom fördelar med att vara stor. Så, och de enda sätten att växa på så är det antingen att fler måste flytta in än vad de flyttar ut eller så måste det födas fler barn än vad det dör. Och då blir de här krafterna liksom lite intressanta att studera. Och bland annat så tittar vi ju på då, hur ser det ut på de som flyttar in till mindre kommuner.
Vad vill de ha? Varför flyttar de hit?
Ja, lite grann så. Kanske inte så mycket att vi frågar vad de vill ha utan snarare titta vad kännetecknar de där personerna som flyttade till mindre kommuner då? Hur gamla var de? Var det män eller kvinnor? Vad hade de gjort innan? Vad hade de bott innan? Lite sådana frågor så kan man ju lära lite av det.
Skulle du säga att du är en människokännare i den bemärkelsen att du, hur ska jag uttrycka det här nu då, att du träffar en människa, som du träffar mig nu till exempel, kan du läsa av människor och säga att ja, men de personerna tycker nog sånt där, att åka ner till och fiska eller göra sådär, förstår du vad jag menar?
Alltså, du kan säga verkligen inte.
Nej, utan det är siffror, det är de här statistiken.
Men däremot så kan jag tänka lite grann på sannolikheter, alltså att det sannolikt är så att det här är en person som är så här, eller till exempel när man är ute och föreläser så kommer det upp någon som säger men jag har flyttat hit från till den här mindre kommunen, då kan jag som lite med sannolikhet säga, ja men är du kvinna så är det kanske större sannolikhet att du har flyttat hem, att du har skaffat barn inom 5 år efter att du avslutat din examen, troligen har du tagit med dig din partner dit där du flyttar, alltså lite sådana här sannolikheter kan jag ändå liksom luta mig mot, men jag skulle aldrig kunna se på en person, det har jag ingen aning om.
Jag tänkte att du hade någon slags...
Nej, ingen sån ingen sådana övernaturligheter.
Sjätte sinnet typ. Ja, nej, alltså, vad tycker du är absolut roligast med ditt jobb? Vad är det roligaste?
Oj, att jag får komma till jobbet på varje morgon och umgås med människor som jag tycker är duktiga och smarta och samtidigt också få lov oftast att ställa mina egna frågor som jag tycker är intressanta och sen ägna tid åt att försöka ge ett svar på dem.
Men då har jag nästa fråga här. Alltså, när du ställer de här frågorna och du får svaren givetvis, så jag vet inte om du bandar det eller om du skriver ner det eller hur du gör, men... Och sen går du hem till din kammare och så går du igenom de här frågorna. Eller hur funkar det? Kan du inte ta oss med på den här resan, den här proceduren, hur det går till?
Alltså det finns ju jättemånga olika frågor man kan ställa. Men senaste året, kan man säga, eller 2 åren, så har jag ägnat jättemycket tid. Eftersom geografi spelar roll i min värld. Var man bor och var man lever och så vidare, att det påverkar oss. Efter pandemin så pratade man väldigt mycket om till exempel att det var många fler som dog av covid i utanförskapsområden. Ja, men då kämpade vi ett halvår åt att liksom få kanske tillgång till den typen av statistik som gör att vi kan testa, var det så att det var fler som dog i utanförskapsområden. Vi har också hört under pandemin, eller framförallt i efterdyningarna av pandemin, att man kanske var mindre benägen att vilja vaccinera sig i utanförskapsområden. Ja, då kämpar vi jättelänge med att försöka få tag på vaccinationsdata. Kan hålla på liksom etikprövas och testas på olika sätt. Och till slut, kanske efter något halvår, så får vi tillgång till den datan. Så tar det en halvår till och försöker liksom reda ut med siffrorna och se hur ser det egentligen ut. Så där ser det ofta ut.
Det är ett letande och ett sökande.
Ja.
Hela tiden. Det här med finansiering och sånt. Det är ju projektbaserat det här du gör. Hur lång tid framåt har du de olika? Det är olika givetvis i olika projekt, men hur brukar det se ut där?
Och det här är ju kanske en liten myt kring akademin. Många som kommer och hör av sig till mig säger att det här vore väl intressant för er att forska om. Och så funkar ju inte riktigt vår värld. Vi är som små egna företag kan man säga. Vi behöver dra in finansiering för varenda fråga vi ställer. Mm. Någon måste vara villig att betala för den forskningen vi gör, för annars får vi göra det på kvällar och helger. Så att det är inte så att vi får liksom 5 dagar i veckan på oss att sitta och jobba med våra roliga siffror, utan en ganska stor del av vårt jobb är till exempel att undervisa, att skriva ansökningar för att försöka få in pengar till att kunna besvara frågor som vi tycker är intressanta. Så att det handlar jättemycket om att jobba med sådana saker Mycket mer än vad man skulle önska många gånger.
Det innebär att du finansierar det själv helt enkelt. Ditt eget jobb eller?
Ja, alltså vi får ju dra in pengar för att finansiera oss själva. Ja, så fungerar det.
Precis.
Absolut. Sen får man en liten del från högskolan. Man får ju betalt också för att man undervisar och så vidare. Mm. Men just forskningsdelen, där behöver vi dra in våra egna pengar.
Mm. Ja, där slog du nog hål på en myt tror jag, hos många.
Det är nog många som tror att vi bara går och forskar lite om, det, om vad vi vill. För ganska ofta får vi kontakt med kanske en kommun som säger åh, det här exemplet vore väl jätteintressant för er att forska om. Mm. Då brukar vi säga att ja, men om ni har en budget för det så kan vi göra det. Och då tänker man, men kan ni inte bara hjälpa till? Och det är klart man jättegärna skulle vilja hjälpa till. Men det finns alltså inte riktigt den typen av utrymme inom akademin att bara göra saker för att det är roligt på det viset.
Nej. Nej, men Falköpings kommun nu som du har det här lilla samarbetet med här har jag förstått är ju väldigt, det finns ju ett gemensamt intresse och Falköpings kommun tycker ju att det är så kul att du kommer hit och mat och kultur också är här nu då i den här föreläsningen.
Och jag tycker jättekul att vara här i Falköping också, det är jättespännande, det är alltid roligt att komma ut och träffa folk för då får man ju också uppslag till nya idéer, man lär sig vad folk pratar om på olika ställen och ofta så pratar man om ganska liknande saker på olika ställen och så kan man liksom lite grann fånga upp saker som man tänker att det här tycker nog många är intressant.
Geografisk fråga. Mm. Nu blir jag så exalterad så jag kan inte prata. Geografisk fråga. Vad skiljer sig om du åker upp till Kiruna och pratar där mot att du är här i Skaraborg eller neråt dina trakter? Vad skiljer sig geografiskt? Du förstår mig.
Ja, alltså det är lite svårt att säga. Men man kan säga att det finns vissa grundförutsättningar som påverkar en plats rätt mycket. Det första är liksom hur många människor bor i kommunen. Hur tätt bor människorna i kommunen. Och hur långt har man till närmsta större stad? Med de tre faktorerna kan man säga väldigt, väldigt mycket om en plats. Man har ungefär liknande förutsättningar om man då har, ligger liknande på de tre faktorerna.
Och då spelar det ingen roll om du bor uppe i Kiruna eller om du bor nere i Ystad?
Jo, men skillnaden är ju liksom att kanske uppe i Kiruna då så har du mycket, mycket längre avstånd. Okay. Så att du kan liksom inte jämföra egentligen Kiruna med Ystad på det viset för de har olika förutsättningar utifrån det.
Mm. Anna som kommer att prata sen. Pratar ju om platåbergen och så vidare. Hur kan man förena det du pratar om med platåbergen?
Och det är en bra fråga. Det kan jag svara på när jag har lyssnat på Anna. Det har lite svårt att säga det innan faktiskt.
Jag tänkte om du hade gjort någon förkoll på Anna.
Nej, jag har inte gjort det. Men det lät ju spännande.
Ja. Du får lyssna så får du återkomma.
Det får vara så. Ja.
Du, jättekul att prata med dig.
Du, detsamma. Tack så mycket. Du, tack.